En podcast från Aftonbladet.
Det här är till dig som är lärare. Du är lärare och det är skillnad. Så snacka gärna skit om mig och andra politiker. Och inte om varandra. Tack för ditt arbete.
We don't need no education. Yeah.
Välkomna gott folk till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonbladet Kultur och Galago. Ikväll har vi, i samarbete med ABF Göteborg, begett oss till ett av landets bästa publiker i fantastiska Göteborg. Vi ska börja dagens avsnitt med ett fanmail. Subjektraden är Flumskola, skämt eller allvar? Frågetecken. Er så kallade podd-radiosändning av Flumskolan har fått mig att ifrågasätta värdet av yttrandefrihet. Språkfel och allmänt ohyfs får mig att tänka att namnet är mer ironiskt än deltagarna tror. Jag tänker mig att de medverkande själva fått lida under Flumskolans handikappande effekter. I avsnittet om Daniel Suhonens bok medverkade en kraftigt berusad Göran Greider. Jag har själv pratat med Göran om detta och även om vi inte ser öga till öga kom vi ändå till en gemensam ståndpunkt för framtida medverkan. Nu vill jag att även ni tar kraftigt avstånd från rusdryckens förslavande effekt. Berusning är ett problem vi måste ta tag med i vårt samhälle. På er tid gick det kanske bra att dricka sig redlöst full i skolan. Men nu är Flumskolans dagar över och vi försöker rädda ett land från kollaps genom att lära våra barn att ta hand om sig själva. Lära sig riktig kunskap och arbeta. Avsnittet om kommunpolitiken och sossen Lennart Holmlund var däremot hejdlöst roligt. Ni satte allt dit honom fint och den socialdemokratiska flumregimen som tyvärr visat sitt ansikte igen. Jag tänker såklart på debatten om försvarsmaktens deltagande på nationaldagen i Umeå som väckt sådant rabalder. Jag tror det är dags för er att göra ett till avsnitt om korkade sossar i Umeå. Allt som allt en trevlig poddradio. Jag kan garantera brevskrivaren att kvällens panel garanterat kommer få lida under Flumskolans handikappande effekter. Med oss ikväll har vi nämligen inga mindre än, hon är skribent och redaktör för magasinet Hunger, det är Ina Lundström. Han är komiker, poddare från Lilla Drevet och Crazy Town samt ny styrelseledamot i Tryckfrihetssälls Publicistklubben. Välkomna hit K. Svensson.
Tack så mycket. Tack.
Hon är journalist, radioankare på P3 Nyheter och en av frontfigurerna bakom hemsidan Rummet. Det är Camilla Astorga Diaz. Och jag, förhörsledare, förläggare och föredöme här i Flumskolan, är som vanligt Johannes Klenell. I en tidig recension av Flumskolan skriver recensenten Härfågeln på iTunes följande. Aftonbladet Kultur var avsändaren. Det märktes på den politiska vinkeln. Kan man gissa på att kommande program kommer att skoja med utrikesministern? Härfågeln har fått vänta i över 2 år, men nu till sist är det dags. För idag läser vi före detta statsminister och utrikesminister och friherre Carl Bildts bok Hallänning, svensk, europé. En bok som handlar om onda kommunister, sega sossar och de helt amazing högerkonservativa krafter som driver Europa framåt. Boken börjar så här. Det är en personlig bok därför att den handlar om mina egna uppfattningar och värderingar. När jag skildrar den svenska debatt som jag själv i hög grad varit en del av är det självfallet min bild av denna. Opartisk är jag förvisso inte, men saklig jag trots detta strävat efter att vara. Vad säger ni? Är han ärlig här i början?
Han är ju framförallt mer personlig än vad han någonsin igen kommer bli under resten av boken. Ordet jag förekommer ju till exempel här i förordet. Det får man ju leta efter längre fram.
Ja, och vi pratade ju innan om att alltså, det är ju lite en bok som är utklädd till självbiografi. Men den är skriven i början av 90-talet. Det är så tydligt en, liksom, ett inlägg i EG-debatten och inte alls särskilt. Man kommer ju inte in på skinnet på Carl Bildt på något sätt egentligen.
Alltså jag tänker att han ändå försöker vara lite personlig men hela tiden liksom väjer lite för fort. Han blir kroppsvisiterad vid Checkpoint Charlie i flera timmar i en smutsgul barack. vänder. Går någon annanstans, pratar om EG i 100 år. Man får liksom vänta på de där karamellerna liksom. Han är lite personlig ibland.
Just, men det var där han beskrev att han blev utsatt för en förnedrande kroppsvisitation. Ja, men, och sen lämnar han det där jävligt snyggt som man fick fylla i själv. Det var
under... Som ni märker så har man ju omdefinierat sin begreppet karameller
tydligen, ja, det har man.
Under läsningen av
den här
boken.
Jag har ändå ganska bra fantasi så jag kan liksom brodera ut ändå, liksom, ja. Känner jag.
Helt plötsligt är heavy petting på Carl Bildt en karamell. Ja. Det har inte varit tidigare.
Första kapitlet heter Mitt Europa. Mitt eget politiska Europa tog egentligen form först sommaren 1968. Jag hade just tagit studenten i en tid som började av revolutionär oro. I Paris brann barrikaderna och till och med i Stockholm försökte de lokala revolutionära studenterna starta en världsbrand genom att ockupera sitt eget kårhus. Bildt var ju på plats under den här kårhusockupationen, men han hade det här i bagaget.
Roten är 3 genom 2.
Sitt första tv-framträdande gör han 17 år gammal efter att ha tagit kommandot vid en lärarstrejk. Som självutnämnd rektor ser han till att undervisningen fortsätter även utan lärare.
Det finns ett par, 3-4 elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever till att skolka. Vi kan alltså tala om att vissa elever här på skolan pratar om skolkvarsel. Vi har haft ett möte och gjort klart situationen.
Bara för några timmar. Hur ställer du dig personligen till det?
Ja, det är väl bara en sak man kan ställa sig. Vi håller oss efter lagen här och lagen förordar att vi är i skolan.
Det är mitt favoritklipp på hela YouTube.
Jävlar, vilken plugghäst han är. Alltså, det är helt sjukt.
Hur blev han insläppt i kårhuset?
Jag tänker också så här, startar de där proggarna verkligen en världsbrand?
Det är väl synd att säga.
I Carl Bildts hjärta.
Ja, men alltså jämfört med de här studentrevolterna i Paris så var det lite Paralympics i uppror. Och som med Paralympics så är det mest kul om man uppskattar svenska freaks. Skojar bara.
Nej, de kommer kanske inte göra någon Les Misérables-opera om kårhusockupationen. Men det är ju tidigt i boken, det får man ändå, när man läste det och ordet brand förekom. Så är det ju ändå en av de mer rafflande passagerna i boken, det som du läste upp här. För där hade man ju fortfarande hopp om att det skulle hända något.
Du ökar verkligen förhoppningarna för publiken nu om vilken spänning.
Alltså, vi kan gå hem nu, seriöst.
Men det hade varit mer spännande, tror jag, om han börjat lite tidigare. För man vill veta hur han kunde få sitt konservativa politiska uppvaknande 1968. Hur det kunde komma sig, liksom. För ingen annan hade ju det.
I den tidens politiska debatt fanns knappast alls begreppet Europa. Engagemanget gällde konflikter i mer avlägsna delar av världen. Och skulle begreppet Europa identifieras med något så var det väl med skammen över den utsugning av tredje världen som vår världsdel då ansågs skyldig till. Att vara europé var att vara en imperialistisk utsugare. Det gick inte att med ljus och lykta leta upp någon som i debatten vågade kalla sig själv europé. Alltså... kolonial skam och annan skit, absolut. Men det är inte stora grejen med det här att folk i allmänhet mest sket rätt hårt i Bildts Europa.
Ja, och det är ju väldigt ovanligt att man identifierar sig främst som europé.
Alltså det är ju väldigt ovanligt att man överhuvudtaget identifierar sig som en region. Ja, det är ju som att någon typ så här, Ina. Ja, vilken Ina då? Ja, men du vet, hon Västra Götalands regions Ina. Eller typ Jerry Williams. Ja, vadå Jerry Williams? Ja, men du vet, han som är från Svealand. De enda som identifierar sig som sin region, det är ju norrlänningarna av vissa skäl. Och det kanske inte är något att eftersträva. Då kanske man har brist på annat, vad vet jag.
Jag vet inte, men jag upplever ändå någon slags... Carl Bildt kämpar lite med att han är från Europa. Är det inte det boken handlar om? Inte för att så här spoila allt. För alla sitter här. Men han nämner ju så här, Kina, Latinamerika, ja. Men ingen pratar ju om att Sverige ligger i Europa. Att han liksom hela tiden vill vara en kontinent. Mm. Att han liksom kämpar med sitt liksom... Men lite grann som när han pratar om Portugal och Spanien. Att de säger, ja men i Spanien är de hetlevrade. Men i Portugal så är de lite långsammare och dansar vad det nu var till någon konstig ballad. Det är också en av få känslomässiga bitar i boken.
Ja, det skulle jag säga. Men hela boken är kanske liksom en berättelse om varför han stannar så här på hallänning, svensk, europe, varför han inte fortsätter. Varför han stannar just där.
Men det är ju för att varför identiteten blir... på något sätt liksom inte kommer vidare därifrån. Han får liksom inget gehör.
Han kommer aldrig släppa boken som är så kille på Vintergatan.
Men är det inte så att de som vill identifiera sig som en region då i första hand är de människorna som liksom egentligen inte tillhör den regionen? För att återgå till Norrland då, så liksom de har ju blivit historiskt sett extremt pissade på av Sverige i övrigt. Och liksom Sverige hänger ju ändå faktiskt betydligt mycket mer landsvägs ihop med Ryssland än med resten av Europa. Då finns det kanske ett lite större behov av att definiera sig själv som europé.
Om man vill bort därifrån i alla fall. Sen kommer ju Carl Bildt från en gammal så här stormaktskrigarsläkt också. Och det kanske är, det finns en viss längtan efter lite pang-pang.
Jag älskar ändå att han har liksom fingret i luften och bara Vilnius. Vilnius är ändå Europas mittpunkt. Man bara, ja, den spaningen gjorde alla i mellanstadiet. Det, liksom, det ger inte oss någonting.
Inte de med Vilnius heller.
Bildt ger sig ut och reser med sin kompis Staffan Hildebrand. Staffan och jag hade av skäl som inte är lätt att i efterhand utreda lyckats bli extra reportrar på radions familjeredaktion. Och i en tid när alla ansågs ha rätt att syssla med allt var det kanske inte så konstigt att två unga killar sändes iväg av familjeredaktionen på radion för att rapportera från kontrarevolutionen i Centraleuropa. Alltså vad är det för familjeredaktion de är på?
Nej, men det här tyckte jag faktiskt var intressant på riktigt. För Staffan Hildebrandt är ju känd för en sak. Och det är att han är så himla dålig på att skildra unga människor på film. Om ni sett filmen G så är det hans mästerprov på att visa hur dåligt man kan skildra unga människor. Och här fick man liksom en förklaring till det. Att hans representant bland unga människor är den killen som blev rektor när han var 17 år gammal.
På Interrail. Ja.
Jag kan lite snabbt följa upp det med ett litet klipp här.
Kommer du visa nu Staffan Hildebrands film om när Carl Bildt var kickers i
Krakow? Jag kan visa hur
det var när de kläder och typ röker
sig. Som redaktör för elevtidningen Svep, här tillsammans med sin vän Staffan Hildebrand.
De ser exakt likadana ut.
Han var väldigt nyfiken och intresserad av samhället och saker som hände runt omkring. Han tyckte också att skolan var ganska sluten värld.
Ja, för någon som liksom hyllar individualism i hela boken så känns det ju lite likartat. Ja.
Men jag kan ju säga så här, att jag har ju pluggat till journalist och i boken Intervjuteknik av Björn Häger så finns ett helt kapitel som heter Att intervjua Carl Bildt. Det är det bästa jag läst. Det går inte att intervjua Carl Bildt. Han är så hal. Man kan liksom inte pigjobb, sa du pigjobb? Nej, men så är det absolut inte. Det finns inga frågor man kan vinkla på något sätt. Liksom, man hatar alla frågor nästan. Men det handlar ju om att Carl Bildt egentligen drömmer om att bli journalist. Det är att det är hans enda våta dröm. Liksom.
Alltså det var ju inte så, men skönt att han inte blev journalist. För den här boken är ju svår att läsa. Jag tänker ändå att någonstans måste man ju kunna förmedla information på ett sätt så folk...
Men behöver han inte bara en riktigt bra redaktör?
Ja, det hade ju inte skadat, nej.
Eller så får ABF gå in med mer pengar och betala folk för att läsa den helt enkelt.
Ja, det är rimligt.
Läsekrets.
Men jag tyckte att det var rätt roligt det här att det hände i en tid när alla ansågs ha rätt att syssla med allt.
Ja, man var adelsman.
Ja, men så här, det är väl inte så jätteotroligt att någon familjeredaktion typ skulle skicka Filip och Fredrik till Afghanistan idag. Alltså...
Vadå, var de Filip och Fredrik den tiden? Va?
Ja, nej, men det blir så orimligt att tanken att han liksom har fått för sig att då kunde alla göra allt. Men 91 däremot, vad var det som hände då?
Ja, men Carl Bildt kunde väl göra allt då för att han var ung och på tågluft med sin bästa vän. Det här är ju bästa biten av boken. Det är så rörande. Carl Bildt är så här. Här är jag i Lissabon och dricker portvin med en fadosångerska. Här är jag i Bratislava och älskar med en tatuerad änka. Det här är liksom hans on the road.
Han gjorde inget alltså, av det här.
Han gjorde inget av det.
Det var den boken jag trodde
men jag
skulle läsa.
Jag förstår
läsa.
Precis vad du menar, för den boken har jag också läst. Mellan raderna.
Ja, precis.
Mellan raderna. Han är ju överallt och gör lite saker i skymundan. Liksom.
Han är på drift.
Mm. Vadå, finns det en editor's cut till den här boken någonstans, Johannes?
I våra huvuden.
Jag har inte så smutsig hjärna så jag hittar inte den tyvärr.
En studentledare jag lärt känna och som under invasionen räddat sig själv till London behövde och fick hjälp med att föra brev in och ut ur landet. Inga märkvärdigheter med storpolitikens mått mätt, men enkla budskap av hopp för människor i förtvivlan. När jag läste det här så tänkte jag lite på det. Det här är en sån klassiker bland politiker. Så här, att Bildt berättar om att han smugglar brev från del till öst. Håkan Juholt tummar lite på sanningen en gång och berättar om att han smugglat in tryckpressar över järnridån. Tror ni Lars Ohly någon gång har dragit till med en rövare om hur han smugglat ut tryckpressar ur Östeuropa?
Jag tror att han lagade hål i Berlinmuren med stulna tryckpressar. Stora delar av Berlinmuren bestod tryckpressar som Lars Ohly snott. Han stod bland hamnarbetarna i Gdansk, spelade saxofon och störde deras möten. Så att Solidaritet hade kunnat starta redan 1975 när han sköt upp det.
Men alltså jag känner ju också att det här med järnridån, jag ändå trodde ändå att det liksom var ganska hårt att hålla på att smuggla in ut tryckpressar.
Men känns den här, ju... också den här besattheten av att smuggla saker. Liksom, vem bryr sig, vem du smugglar, vad du smugglat och hur. Och, alltså det är ju liksom deras, det enda som får deras puls att gå upp, det är ju att smuggla ett brev. Ja, du är 1800-talet. Liksom, när folk liksom hade liksom ett brev innanför kavajen som de inte svarade på 4 veckor, utan man rodde i sina ekor och liksom väntade på att få svara. Den romantiken är så här, smuggla ett brev. Ja, det finns ju internet. Det var väl det som hände.
91?
Nej, inte 91, men typ.
Det finns ett tydligt före och efter internet. Eller det är så här, Ponyexpressen och så internet.
Jag tror att vi är de första efter att internet uppfanns som har läst den här boken. Jag tyckte det var otroligt svårt att ta sig igenom den med vetskapen om att det fanns en massa saker på internet jag kunde läsa istället.
Ja,
det... Jag fick det flygplansläge på min telefon.
Var smart.
Jag ställde timer och flygplansläge och bara, nu ska jag läsa.
Fast andra sidan blev ju allt mer intressant än många delar av den boken. Att man så, fan vad väggen ser häftig ut just nu.
En annan grej med internet är att den här, alltså han skriver ju boken som att det inte finns några andra böcker i hela världen. Mm. Han redogör för varenda jävla liten detalj på ett så här sätt som att han tror att alla världens böcker kommer brinna upp. Och den enda som vet, enda källan till kunskap om 80-talets EG-politik, det är den här boken.
Fast jag är ändå glad, för jag visste ingenting om EFTA innan det här. Kanske inte någon i publiken heller vet vad det är. Men nu vet jag åtminstone, filtrerat genom Carl Bildts väldigt liksom stålgrå författarskap. Mm. Men det är okej, för att nu vet jag åtminstone någonting.
Vad är EFTA då?
Men ett samarbete som så här, Sverige råkade halka ur, fast Storbritannien var lite mesigt och typ velade sig ur det.
Just det.
Ja, innan EG.
Snyggt.
Tack, tack.
Jag hade försökt bara skoja mig ur den. Mini-midi och EFTA hade jag sagt.
Wanna be EG.
Vart härifrån.
Så småningom skulle ryssarna och de quislingar de lyckats skaffa sig försöka sätta upp en ny studentorganisation i Tjeckoslovakien och få denna erkänd och accepterad av studenter och studentkårer runt om i Västeuropa.
Det finns ett par, 3-4 elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever till att skolka.
Tror ni just Bildt kunnat acceptera någon form av organisering av studenter överhuvudtaget?
Alltså han har ju varit elevrådsordförande. Det är jag helt, helt hundra på.
Varför tror du det?
Alla.
Jag skojar.
Ja, vad fan ska jag behöva berätta det? Verkar ju helt sjukt. Nej men det är ju uppenbart i alla fall. Så att den organiseringen måste han ju vara för.
Så jag tänker mer åt matrådshållet typ. Att han säger bara, nej, vi ska inte ha en vegetarisk dag i månaden.
Festkommittén, nej tack.
Det var första gången efter invasionen som man vågade sig på ett större möte av det slaget med representanter för olika länder. I det hav av vänsterdominerade studentorganisationer som då fanns hade också vår svenska icke-socialistiska och liberala organisation blivit inbjuden. Med angenäm vänlighet inbjöds vi att komma en dag i förväg till Prag för att där njuta den gästfrihet som socialismen gärna visade sina vänner. Misstänksamt accepterade jag inbjudan till Prag. Det förvånar mig inte speciellt när jag fick reda på att samtliga västerlänningar som hade bjudits in helt sonika lyfts ur sina hotellrum i Prag mitt i natten och satts på första flygplan västerut. Bildt är dock listigare än kommunisterna och tar en alternativ resväg. Själv flög jag till Wien, hyrde en bil och åkte in i Ungern för att därifrån en dimmig morgon ta mig in i Slovakien via en av de mindre gränsnationerna. Troskyldigt dök jag sedan upp som den enda icke-kommunistiska västerlänningen till kongressbyggnaden i Bratislava. Värdarna kunde behärska sin förtjusning men kunde inte mycket göra. Han är rätt listig den här Karl, va?
Rätt
det här är det bästa i hela boken. Studentkårernas James Bond. Hyr ett, eller så här, skaffa en egen flygbiljett till Wien. Hyr en bil, kör in ett dimmigt Tjeckoslovakien. Jag tappade liksom andan.
Mm. Men får man inte lite bilden av att den här unga Carl Bildt är liksom någon som, när han tar in på ett värdshus, så formar han sin egen kropp av kuddar under täcket och sover i stallet istället.
Nej, men alltså grejen är att han gör ju inte det. Han beskriver ju totalt alldagliga grejer typ. Han flyger, åker med en bil liksom. Det är som att någon typ högläser en jävla Ellos-katalog.
Ja,
och så är det någon deckarmusik i bakgrunden.
Jag ser liksom framför mig så här Sagan och ringen, så här kapporna som hårbarna drar över sig liksom, och bara så här smyger in på något värdshus i vidstig och röker någon cigg så här. Och det är Carl Bildt.
Camilla, du måste sluta prata om vad du ser framför dig. Det står ju
inte. Nej, det står faktiskt inte. För jag såg framför mig att typ Vanheden och Dynamit-Harry satt i baksätet. Att det var med den typen av planen. Hade liksom.
Du är jävla svår med den där järnridån att penetrera om typ Dynamit-Harry kunde tas igenom.
Spraya som grädde på övervakningskameran.
Och jag minns vilket förakt jag kände när jag träffade de bortskämda, korrumperade och odugliga barnen till partibossarna. En ung herr Ponomarev från Moskva med exklusiva västkläder och arroganta åsikter. Var i det avseendet inte bättre än unge herr Ceausescu från Bukarest med sina flickor och sin whisky. Bildt är ju friherre. Är det här den närmsta Carl Bildt kommer att förstå vad folk i allmänhet känner när vi träffar adel?
Alltså just det stycket hakar jag upp med så mycket på att han skrev exklusiva västkläder. Jag såg framför mig att det gick runt folk med så här vackra västar på sig. Det var faktiskt först nu jag fattade att naturligtvis inte exklusiva västar.
Det är klasshat här ju. Bildt är en klasshatare. Det är helt sjukt. Kan någon ringa? De man ringer när det är klasshat.
Ja.
Har du några nummer?
Nej, jag har inga bra nummer.
Jag har liksom velat, så här, ur ett journalistiskt perspektiv, velat se liksom den Instagram-bilden som Carl Bildt hade tagit. Och vilken bildtext han hade skrivit till. För det går liksom inte att tagga någon och skriva det där. Det hade liksom blivit för så här, inte så kul liksom, för den personen som sen typ söker på den hashtaggen. Eller den platsen.
Men jag tänker så här, hur beskriver han tennisveckan i Båstad? För det måste ju vara minst lika bedrövlig upplevelse.
Ja, för man tycker att en sån som Carl Bildt hade kanske kunnat hitta något annat på Ceausescu än att han knullade och drack whisky. Kanske så här, han håller på att starta någon sorts europeisk Nordkorea, visst. Men som han söp. Det var inte snyggt.
En ful jävla väst han hade på sig också.
Bildt reser till varmare länder. Nu är det dags för vår friherre att bekämpa kommunismen i Portugal.
Hurra!
Eftermiddagens demonstration övergick omedelbart i våldsamheter. Kring kongresspalatset utvecklades rena fältslaget och i skottlossningen skadades enligt den senare officiella undersökningen 7 poliser. Den våldsamma vänstern hotade att övergå till regelrätt stormning med fruktansvärda konsekvenser.
Vi håller oss efter lagen här och lagen förordar att vi är i skolan.
Alltså, hur mycket gillar Bildt auktoriteter egentligen? Alltså, jag tänker mig ändå så här, var det bara 7 poliser som skadade sig i det här?
Nej, man tänker ju inte att Portugal ska ha en sån sossig poliskår som bara tar skiten. Slår väl tillbaks. Men han älskar auktoriteter väldigt mycket.
Jag känner att jag behöver en så här åldersspann här. Det känns som att man liksom hela tiden hoppar mellan olika årtal. Alltså, Bildt är inte så här kronologisk. Han säger inte så här, jag var 25, jag åkte till Portugal, kanske levde loppa. Alltså så här, han är liksom inte så här, kanske var för vild. Eller så här. Han är liksom aldrig så här sekretaterad. För mig skulle han lika gärna kunna vara 16 liksom, som 35.
Men det är för att han inte åldras. Alls.
Nej, men å andra sidan började han på 35.
Nej, men jag tror problemet är att han inte riktigt har koll på liksom vad en auktoritet är. Det blir lite som hela den här problemet med rasism mot vita och problemet med kvinnor som slår män och alla dessa barn som nitar sina föräldrar. De pratar vi aldrig om, de föräldrarna. Det är lite den grejen liksom. För å ena sidan så hatar han auktoriteter, men så ska han alltid ställa sig på någon slags konstig underdog-sida som ingen riktigt fattar hur han hamnade i.
Han ser ju till att vara i länder där hans åsikt verkligen är minoritet också. Så att,
det är som att gå in på ett dagis och bli sur för att det inte finns trösklar. Vad typ. Ah, fan!
Jag fick lära mig hur det känns när kulorna stryker förbi. Jag träffades i ansiktet av kaskader av puts från den vägg bakom mig som perforerades av kulsprutekulorna. I sådana lägen är man inte nogräknad med gaturenhållningen när man kastar sig i rännstenen. Alltså, hur höger är Bildt egentligen? Om hans första tanke när han kastar sig undan kaskader av kommunistiska kulor, det är att klaga på städpersonalen.
Nej, men alltså, vi kan inte dissa den här grejen för mycket, för det är faktiskt en av bokens tre skämt. Och det känns jävligt taskigt att gå på det. Får jag läsa upp ett annat? Ja, det finns ytterligare ett då, men det var inte så kul, så det här är det andra då. Svensk Europadebatt från det att frihandelsavtalet med EG var färdigt till mitten av 1980-talet är värd samma omdöme som gäller elefanter på Grönland. Några spår av förekomst kan inte finnas. Det är det andra skämtet. Sen finns det ett till. Men, ja.
Jag tänker också så här, när Carl Bildt blir så här nästan beskjuten. Det är så här skvätter grus från någon liksom vägg som går sönder. Och han så här försöker skämta om hur han kastar sig ner i det här liksom diket. Liksom att den tanken slår någon, tänker jag så här, men Carl Bildt kanske är lite så här, jag vill inte säga sjukhuvudet, men han kanske har liksom någon slags så här extrem bakterieskräck, eller så att det kanske är någon så här, man kanske ska störa på allvar liksom, att han faktiskt mår dåligt av att så här, det är sopor här. Jag kommer ja. Kanske att dö. Han kanske aldrig varit i kontakt med en liksom, en soppåse förut.
Det tycker jag är intressant, för jag tänkte ju på att det var dålig dramaturgi. Först att den uppstegringen, att kulor susar förbi huvudet, det stänker, splitter i ansiktet. Och herregud, vilka smutsiga trottoarer. Att, men det skulle ju förklara då att det var...
Men det finns väl typ så extremt... nu har ju Carl Bildt gjort en mesig variant av det. Men många så här scener ur andra världskrigfilmen där folk så hoppar ner i typ latriner och liksom gömmer sig. Att han liksom försöker göra en liknande spaning. Att så här, jag hoppade ner i soppåsar och min nästipp stack upp och det var helt sjukt. Det är stank. Jag har aldrig varit här förut. Alltså i en sån miljö.
Men var det typ som att folk skryter när de hem kommer från Roskilde om att de inte har duschat på sex dagar?
Exakt. Det här är liksom Carl Bildts flip-flops liksom i lera. Fast på ett så här krigssätt.
Men mer som en sån tecknad katt som hoppar upp ur en soptunna och kammar sig med fiskrens.
Alltså er fantasi är så sjuk.
Exakt det här.
Jag tänkte med att det är lite av en högergrej. Det är så här, kaskader av kulor, klaga på gatsoporna. Kaskader av bajs i porten, hylla arbetslinjen. Alltså det är så här, dit kopplingen går. Det är alltid någon personal som ska fixa det åt den på ett eller annat sätt. Mm. Kommandosoldater från kolonialkrigets Afrika hade flugits in för att återställa ordningen. Ordning blev det. Fram på förmiddagen stod jag framför guvernörspalatset i centrala Porto och såg en stor kommunistisk demonstration med ett markant inslag av delvis beväpnade soldater sakta närmade sig palatset och byggnaden. Allt verkade bedrägligt lugnt. Alla var övertygade om att om demonstrationen nådde den obevakade byggnaden skulle den ockuperas, brännas och skövlas. Den kommunistiska revolutionen riktade sig mot allt. Jag är absolut ingen revolutionsromantiker, va? Men är det helt orimligt att om en kommunistisk revolution sker så kanske den riktar sig mot just ett guvernörspalats?
Dåligt ställe att gömma sig på, kanske. Ja.
Med skrikande däck rundade en av kommandotruppernas lastbilar gathörnet, svängde upp mot demonstrationen och stannade. Soldater hoppade ner i rännstenen med kulsprutorna riktade mot demonstranterna, medan en svart soldat sprang fram med en krita och drog ett vitt streck tvärs över gatan. Hela Porto verkade hålla andan. Ingen hade sagt något, men det rådde ingen tvekan om vad skulle hända om demonstranterna gick över det vita strecket. De stannade. Revolten i Porto var över. Alltså jag fattar inte riktigt hur Bildt jobbar här. Är den här sortens ordning mer okej? Okay? Att det liksom kommer ett gäng så här kolonialtrupper?
Det var faktiskt en svart soldat. Det skrev faktiskt Bildt. En svart soldat som drog ett vitt streck.
Men jag ser ju den här, jag vet inte vad jag pekar på, men det är barnet i alla fall, Carl Bildt framför mig, som har en krita i handen. Bara, jag har aldrig förstått funktionen. Hur stoppar man en revolution med en krita? Och nu är det som att han liksom får facit i hand. Det är bara att dra ett streck längs med asfalten så stannar folk och lyssnar på en.
Ja.
Och det är så, jag tror att det är så här en förlösande känsla för Carl Bildt. Liksom.
Nej, men det är ju lite som om man skulle så här vända på Himmelska fridens torg och liksom hylla soldaterna med pansarvagnarna. Det är liksom... Det är någonting som inte riktigt stämmer.
Eller kritiserar dem för att de inte körde på den jäveln som bara stod.
När den svenska regeringen plötsligt fick för sig att de skulle inbjuda två av de värsta virrpannorna bland vänstermilitärerna till ett officiellt besök i Sverige hade alla gränser passerats. De bägge diktaturanhängarna solade sig i medieglansen på Grand Hotel innan de återvände till Lissabon och smidde nya kuppplaner. Alltså, Nu är det här kanske kommunistkonstapel Kling och Klang han pratar om. Men vi får ändå bjuda bild på att han har ett ganska färgat språk i den här boken. Eller?
Färgat som är moleriskt, blommigt. Eller att det är färgat som är att han tar lite ställning där när han kallar dem virrpannor och sådär. Jo. Men lite tar han i ställning i den här boken. Han talar för sin sak.
Alltså, hela den här boken är ett enda stort tjuvnyp. Han tar socialdemokratin och bara tar i sig himla mycket hela tiden. Alltså, jag sparar något citat som var verkligen så här. Socialdemokratin, trogen sin egen föreställning om den egna samhällsmodellens överlägsenhet. Man bara, det här är så svårt att förstå, men om man läser det fyra gånger så förstår man att så här, det är ett tjuvnyp. Ja, då går man vidare. Det var därför den här boken tog så himla lång tid att läsa.
Ja, men det är för att man, den är så jävla obegriplig. Hade det varit en självbiografi så är det klart att man hade tänkt, det är klart att det ska vara en massa tjuvnyp. Men i och med att den är skriven som en förlängd och 1000 gånger editerad Wikipedia-artikel om EG på 80-talet, så hajar man ju till när det kommer de här orden liksom. Mm. Men så svarar man med kofta på omslaget och så bara, men nu är det ur ditt perspektiv då, Carl Bildt. Nej, eller jo, eller nej, jag vet inte.
Svårt att förlösa sig.
I dessa dagar får strida strömmar av svenska studiedelegationer till Bryssel för att besöka Europa. De vandrar in för att lyssna till någon föredragning i EG-kommissionens stål- och betongmonster vid Rue de la Loi, avnjuter med rätta det berömda belgiska köket och konstaterar nöjt att Europa är nog trots allt bättre än sitt rykte. Att det kanske till och med skulle duga åt oss svenskar. Alltså, den här småsinta tonen, vad är det med den?
Men jag får också känslan att han är uppriktigt orolig för att svenskar inte ska få känna den här genuina kärleken han själv känner till Europa och Bryssels goda mat och allt annat underbart som finns utanför Sverige.
Men min teori är ju att Europa egentligen är Carl Bildt genomgående i boken. Att ingen vill prata med Europa. Ingen vill gå och hälsa på Europa. Ingen vill gå hem till Europa och leka. Ingen lyssnar på Europa i Sverige. Alla bara hatar Europa. Och sen helt plötsligt så börjar alla gilla Europa lite mer. Och när han liksom åker runt och tågluffar här med Hildebrandt och liksom jakt på Europas själ, då är det bara den här klassiska liksom medelklass, åka till Goa, hitta sin egen själ, ungdomsgrejen typ, fast ur en väldigt förvriden ungmans perspektiv.
Ja, och genom att hälsa på oss olika militärjuntor.
Det är mysigt. Men handlar det också om att Carl Bildt liksom tycker att så här, man ska inte ta liksom den lätta, enkla, lär känna EU lite snabbt och lätt, så här, Tinder-date. Så vi känner inte bara ja på EU. Liksom. Ta det, hälsa på föräldrar, träffa bästa kompisen, bråka en sväng. Alltså så här, det är liksom... Mm. Kanske, ja men så här, ligga i rännstenen med sopor upp till nästippen. Alltså den liksom, då lär man känna EU och Europa på riktigt liksom.
Europa är vår tids stora freds- och frihetsprojekt. Alla måste vi finna vårt eget Europa. Och lika lite som Rosenbad och Helgeandsholmen i Stockholm är detsamma som Sverige, är kommissionsbyggnaden i Bryssel eller parlamentspalatset i Strasbourg detsamma som Europa. Jag är ju ingen Mia Törnblom, men det här med att alla måste finna sitt eget Europa... Mm-hmm. Är det som att alla måste finna sitt inre, egna så här inre barn?
Nej, det är att alla måste hitta Carl Bildts inre barn.
Ja, det är hans inre barn man ska hitta i Carl Bildt, inte Carl Bildts barn. Nej. I sig själv. Och göda det. Ge det saknar.
Men då måste jag ju liksom anta den här psykologtonen här nu och fråga, vad är Europa för er?
Det är som att svara på vad Västra Götaland är. Liksom en samling av saker och Trollywood och Allingsås och Kinnas textilindustrier. Ja. Inte för, någon slags...
Vad väger en kärlek? Vad är Europa? Vad är priset på fågelsång? Det går inte riktigt att sätta ord på.
Det är fan inte Ryssland i alla fall.
Nej, det håller
jag med. Kämpar jag lite med att så här, förstå vad det är som är Europa.
Vad sa
du? Jag kämpar lite med att veta vad det är som är Europa när Australien får vara med i Eurovision till exempel. Då blir jag alltså, riktigt förvirrad. Alltså, jag vet inte vad Europa är för mig. För allt är uppenbarligen Europa och ingenting.
Ja. Det är ju som att beskriva kärlek. Det går inte.
Nej. Men ganska genomgående i boken så drar han ju, alltså, när man ska definiera vad någonting är så egentligen håller man ju på att definiera vad det inte är. Och det är det han skjuter hela tiden framför sig, att det han inte gillar, det är ju folk som inte är europeer.
Men Sverige heter nästa kapitel med ett frågetecken.
Är det Men Sverige 2 eller är det det första Men Sverige?
Nej, det finns ju tre Men Sverige.
Aha,
det
här tre. Är det första Men Sverige.
Många döpte sina kapitel till olika saker. Onödigt, tycker jag.
När hela den spännande samverkan växte fram i efterkrigstidens Europa stod Sverige vid sidan av. Medvetet eller omedvetet kom vi att isolera oss från själva det övriga Europas utveckling. Allt detta medförde att Sverige stod främmande för betydelsen av de samarbetstankar som under samma decennier spelade en så viktig roll i det övriga Europas utveckling. Det som för andra nationer framstod som en tvingande nödvändighet för att säkra freden i framtiden var för självbelåtna svenska politiker ett störande inslag. Han pratar om sossarna, va?
Tror det.
Han tycker att de är sådana töntar, va?
Han gillar inte sossar.
Alltså, hur cool är Carl Bildt i sitt eget tycke? Ja,
men han jämför sig också med svenska socialdemokrater så att det blir lite missvisande om han skulle framstå som lite cool nu. Så får man vikta ner han lite. Så.
Ja, men liksom säg en cool sosse.
Nej. Ingen.
Ja, men han hackar ju en hel del på den svenska neutraliteten här och hur EU tvingades fram i kriget. Alltså, hur besviken är han på Sverige för att inte vi är med och pangar?
Men det är ju sjukt oeuropeiskt och inte kriga. Vad i helvete?
Ja, absolut. Och han gillar ju inte riktigt den svenska neutraliteten.
Så det är väl en sån klassisk typ så här, jag fick inte vara med när det var coolt. Typ man går ut från ett rum och så händer någonting häftigt när man är borta. Så är ju Carl Bildt. Han åker liksom runt och letar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Efter krig. Och när det väl inte är det, då alltså har missat ett krig, det är lite så här, ja, FOMO kallas det.
I slutet av 1960 och början av 1970-talet blåste istället vänstervindarna starka genom den politiska debatten. Kapitalism var ett flitigt använt skällsord. Marknadsekonomi är någon som ingen vågade tala om. Och socialism var fortfarande föremål för ömma känslor och heta strävanden inom vänstern i vid mening. Sverige stod mitt uppe i något som senare skulle visa sig vara den socialistiska tankens sista sommar i den västliga politiska utvecklingen. Alltså, hur menar Carl Bildt att socialism fortfarande var något vänstern hade ömma känslor för på 60-talet? När slutar den med det?
Eller på 70-talet när borgarna regerade. Att det skulle vara så himla mycket vänster i Sverige då, rent politiskt. Men för det är en ganska liksom, intressant sak att han, när det gick bra i Sverige, när ekonomi gick bra fram till 60-talet någon gång, då hade sossarna ingen del i det. Ingenting. Det hade ingenting med saken att göra. Sen när borgarna regerade på 70-talet och det gick dåligt för Sverige, då var det bara sossarnas fel för att vi inte hade gått med i EG. Eller vad de kallade det på den tiden. Det är inte så mycket personligt ansvar för att vara moderat.
Om folkhemmet hade varit så gott som färdigbyggt i slutet av 1950-talet framstod klassamhället som närmast återuppståndet i den senaste 1960-talets politiska debatt. Därmed kom den tidigare så vanliga bilden av Sverige som det klart lysande föredömet för alla andra samhällsutveckling att flagna betänkligt. Den inrikespolitiska självöverskattningen hade nu ersatts av en ännu tydligare utrikespolitisk hybris. På samma sätt som den inrikespolitiska upplåstheten ett decennium tidigare lagt distans mellan Sverige och det övriga Europa med dess mer primitiva sociala organisation var det nu den aktiva utrikespolitiska neutralismen som ökade avståndet mellan Sverige och de övriga europeiska demokratierna.
Sen vill jag bara säga det till dig, Göran, att jag tror att jag arbetar mera med människor som har varit i svåra situationen vad du har. Det har jag nog. Jag tror inte riktigt att du vet djupet av det elände som kan drabbas. Och när jag har jobbat med sådana människor, också i andra länder, så handlar det väldigt mycket om att ge ett jobb, att ge värdighet, att ge dem möjlighet att utvecklas.
Berätta gärna för mig, Carl Bildt, om den stora fina världen. Berätta gärna om nya IT-satsningar och nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det. Hela min politiska gärning kommer att ägnas åt att bekämpa klassklyftor där ensamstående mödrar betalar skattesänkningar åt bättre ställda. Det kan jag tala om för dig.
Nu är ju Bildt friherre, va? Men tror han att klass är något av en modegrej?
Ja, alltså, jag stömer mest på Göran. Alltså, Göran Persson är ju alltså råärlig här, för han säger så här: min politiska gärning kommer präglas av att bekämpa klassamhället. Vad gör han? Nu har han ju återinfört feodalismen på sin jävla gård. Så på sitt, visst, han har ju också bekämpat klassamhället med att göra det förindustriellt och några hektar i Sörmland. Men
jag kan verkligen fatta att Carl Bildt tror att klass är en modegrej. Mm. Eller så här normkår, liksom. När Carl Bildt läser om det i Metro så bara, oj, nu är det inne och bara arbetarklass. Jaha, jaha, vad, det är ju inte jag. Alltså det måste vara väldigt, så här, en väldigt skärrande upplevelse liksom, att hela tiden aldrig passa in. Liksom.
Det kanske är det att han själv känner att han inte passar in och känner sig lite ut. Så tänker han att det är för att det är så inne att vara arbetarklass. Mm. Då.
Mm. Aldrig får det vara inne och vara adel.
Nej. Precis.
När är det vår tur?
Start en hashtag.
Jag blir typ politiskt deprimerad eftersom att jag blir så här nostalgisk av att lyssna på det här. Och bara, åh, roligt det var förr i de politiska debatterna när inte folk höll på med typ så här gamla kolbitar och typ var äldre än vad jag var, Annie Lööf. Utan man bara, ah, det var typ gamla gubbar som bara sa helt brända saker till varandra och tog av sig glasögonen. Det, ja, jag blir nostalgisk och det är ju synd.
Till dessa mer inrikespolitiska aspekter kom så de utrikespolitiska. Det anfördes som ett starkt argument mot medlemskap att Sveriges förtroendefulla förhållande till Demokratiska republiken Vietnam under sådana förhållanden knappast skulle kunna upprätthållas. Prioriteringen av vilka länder som Sverige borde ha förtroendefulla relationer med var således klar. I valet mellan Hanoi och Europa var det Europa som fick ge vika. Alltså, har liksom inte Bildt fattat att vi bor i Europa?
Nej, och jag vet inte hur ledsna Tyskland är för att vi inte startar någon pappersfabrik eller vad fan vi gjorde i Vietnam. Jag tror de klarar sig ändå. Men alltså, även Bildt, om vi prioriterade bort Tyskland.
Carl Bildt åkte liksom aldrig dit, så han fick liksom ingen relation till personerna där. Han var liksom så upptagen med att tågruffa liksom Bratislava, Prag, liksom Porto. Att han liksom fastnade här, så att det var liksom så här någonstans och bara, men sluta engagera er så långt bort. Mina vänner ligger ju, som bor ju här, liksom närmare.
Så du tänker att boken, om han bara hade tagit ett annat interrailpass, hade kunnat heta Hallänning svensk, ja, vietnames.
Ja.
Ja, men lite så faktiskt.
Men jag tänkte faktiskt på det, för att Palme och Carl Bildt kommer ju från ungefär samma liksom ställe. Och Palme fick ju sitt politiska uppvaknande genom att åka runt bland fattiga i USA. Mm. Alltså Carl Bildt råkar ju bara ta en annan resa.
Men hade liksom någon chartat en motorcykel och bara åker Che Guevaras fotspår till Carl Bildt utan att så här avslöja att det var Che Guevaras fotspår liksom. Då hade han ju verkligen fått ett annat uppvaknande, tror jag, och liksom kanske varit mer engagerad i andra saker än just typ så här Europa. Det är det som, det är som ett blödande sår genom boken. Varje gång Europa kommer så blir man liksom lite ledsen och får så emoji-tårar liksom.
Då hade den här boken aldrig skrivits, för han kastat sig och tagit en kula för Che Guevara. Han är inte tvekat.
Tänk, oh, nej.
Och sicka rena gator de har i Havanna sen.
För att inte tala om Nordkorea.
Vi går vidare till kapitlet. Men Sverige? Frågetecken 2. Sanningen är inte smickrande, men är icke desto mindre sann. Under de nästan 2 decennier vände sig Sverige i allmänhet och svensk politik i synnerhet Europa och hela den spännande utvecklingen av det europeiska samarbetet i ryggen. Alltså, han tänk, är så jävla taggad på Europa. Va?
Men tänk att Europa är Carl Bildt nu. Det blir så himla mycket roligare att läsa då.
Sanningen är inte smickrande, men icke desto mindre sann. Under nästan 2 decennier vände Sverige i allmänhet och svensk politik i synnerhet Carl Bildt och hela den spännande utvecklingen av Carl Bildts samarbete ryggen.
Exakt, ja. Exakt, makes sense, eller hur? Ja, det är det boken handlar om.
Det är så illuminatigt.
Om man fortsätter läsa det så blir det: Carl Bildt var en vit fläck på den svenska utrikespolitiken och samhällsdebattens karta. Det verkade som om Sydostasien låg öster om Stockholm, söder om Malmö låg södra Afrika och väster om Göteborg stötte man tämligen omgående på Centralamerika. Okej, det var ju Europa innan. Men låter inte det här snarare som någon sorts essä av Björn Söder?
Alltså det känns ju hemskt att säga, men jag förstår ju Björn Söder mer. Någonstans som jag så här blundar och tänker på svensk mat. Bara okej, men det ser jag framför mig, den jävla sillamackan som han gick runt och trånade efter. Den kan jag ändå se, jag har ätit den, okej. Svensk musik, ja men
vart
någonstans
är du på väg?
Liksom. Vi är på 10 poäng. Nej, men liksom om europeisk... Jag förstår ju ändå att vad Björn Söder ser framför sig när han blundar, men jag kan fan inte fatta vad det är Carl Bildt ser framför sig när han blundar och tänker på Europa. Vad är det? Vad är europeisk mat? Vad är det, liksom han, vad är det han pratar om?
Nej.
Svara!
Det är väl det här belgiska köket som han pratar så gott om.
Men vad fan, belgiska köket? Men... Det är inte det bara massa korv?
Liksom. Pommes också.
Våfflor. Molfritt. Jag känner bara, nu var inte jag så gammal under den här tiden som han beskriver, men jag känner inte alls igen den här fientliga inställningen till Europa. Alltså, det var väl snarare så att folk på 70-talet levde ju inte då, men då åkte ju folk inte till Thailand och New York och så. Då var det ju bara Europa som gällde om man skulle resa utomlands. Så stämmer det här ens? Att folk hatar Europa?
Men jag känner att, så här, hur ska jag få reda på det? Jo, jag har läst en bok om det här av Carl Bildt som uppenbarligen liksom...
Men det är någon noga åkt runt till alla dåliga ställen i Europa.
Men Camilla, det kan ju inte finnas någon människa i hela världen som bara läst en bok och det är hallänning, svensk, europé.
Men om 2000 år, när den här boken är den enda som finns... Nej, det är klart att jag har läst fler böcker.
Jag menar inte dig.
Nej, men det jag menar i alla fall att alltså, det finns ju, alltså, det är som att Carl Bildt inte har förstått att så här, gränsdragningen Europa slash då Afrika eller annan kontinent är en gräns som har skapats av människor. Det är som att han liksom är kränkt över att så här, han letar själv ut för gränsen går någonstans. Han undrar liksom varför vi inte älskar varandra utanför Sveriges gränser liksom, gentemot resten av Europa liksom. Men vem bryr sig? Alltså, vem är liksom engagerad i Carl Bildts så här, kärlek till en övrig kontinent? Alltså jag gör inte det.
Ja, men han kräver, det är ju för att han ställer så orimliga krav på våran kärlek. Det räcker ju inte att vi åker och bilar och käkar molfritt. Nej. Det räcker inte att vi kollar på Eurovision. Vi måste liksom älska med hjärtat typ. Och det är fan omöjligt att göra, eftersom att vilka länder som ingår i Europa, det byts ju liksom.
Det är mycket bättre att man ska älska Europa. Varför det är ett krav att älska Europa?
Ja, men på hans sjuka sätt också.
Ja.
Det var uppbrottets vår i Europa, och en dag måste denna vår komma också till Sverige. Andra kanske hade avskrivit den europeiska drömmen för sin del, men det hade inte jag. Det europeiska uppbrottet i mitten av 1980-talet märktes inte bara i diskussioner om handelsrelationer och marknadsförutsättningar. Det här är det bästa i hela boken. Själva begreppet Europa började också plötsligt att dyka upp i det ena sammanhanget efter det andra, på ett sätt som visade att Europa sakta men säkert hade påbörjat sin återkomst i vårt medvetande. Europa höll på att bli inne. Vi började läsa och debattera centraleuropeiska författare som Milan Kundera och Jurgi Konrad. Vi lyssnade på popgrupper som Europe och Eurythmics. Alltså, är verkligen Kim Marcello och Joey Tempest ett argument för intåget i en europeisk handelsunion?
Men det här är så jävla bra. För han resonerar ju exakt som den här personen som röker ganska mycket hash och är 19 år och precis har läst någon A-kurs i något så här extremt poststrukturalistiskt ämne och plötsligt tror att typ en låt som går på radio kan beskriva exakt hur hela samhället hänger ihop liksom. Den personen är Carl Bildt här helt plötsligt, vilket känns så jävla oväntat och uppfriskande. Ja.
Och då tog han en låt som handlar om att resa till Venus. Det kan uttrycka hans idé om att åka till Strasbourg.
Jag blir lite kallsvettig nu när jag inser att Carl Bildt kanske gick på en musikal förra året som skrevs av The Knife. Europa, Europa. Och kan liksom tänka liksom det leendet som måste ha sträckt sig från öra till öra. När han bara, de förstår mig. De sjunger om någonting.
Nu är man inne igen.
Och sen börjar de,
hörde jag Europa?
Varje gång jag ser en Euroshopper-produkt när han är till sig, typ.
Vad händer med dem?
Euroshopper? Ja. Nej, men det finns.
Om inte Carl Bildt har köpt alla.
Ja, om inte han har köpt alla, ja.
Han har köpt alla. Vi kopplade av till Staffan Scheias och Björn Jison Linds Spirit of Europe. Vi njöt av Arja Saijonmaa när hon sjöng om att leva, älska och sjunga i Europa. Det var uppenbart för var och en med förmåga att tolka tidens små tecken att någonting stort höll på att bryta fram.
Samtidstolkaren Bildt, mannen med fingret i luften.
Socialdemokrater ville ständigt stänga dörren till framtiden, medan jag och andra ville hålla den öppen i enlighet med riksdagens beslut. Den måste stå öppen, därför att en dag skulle Sverige stiga in genom den. Sossarna gör inte som Bildt vill, han skriver. Inte minst därför slog det ner som en mindre bomb i den svenska debatten när Ingvar Carlsson den 27 maj lät publicera en debattartikel i DN som tidningen på löpsida eller första sida förklarade var ett lika bestämt som definitivt nej till svenskt medlemskap i EG. Det var inte bara jag som flög i taket av denna söndagsmorgon och undrade om han blivit spritt språngande galen i regeringskansliet. Han är en rätt känslosam kille ändå, va?
Det här påminner om en jävla dagbok när jag var 9 år gammal, liksom. Seriöst. Någon har skrivit någonting och så tror man att hela världen kretsar kring det.
Och då flög du i taket?
Ja, jag kunde väl flyga i taket för att typ, ja, det hade varit någon äcklig mat i Bamba eller någonting, inte fan vet jag. Men, ja.
Men jag känner liksom bara igen det här språkbruket, flyga i taket, rosenrasen, sprittsprångande. Det är liksom så här översatt kalanka svenska.
Ja, men lite så här, att man säger så här, slå klackarna i taket, det säger man ju inte. Det finns ett uttryck som finns. Ja. Liksom. Man skulle aldrig säga jag flög i taket någonsin. Man skulle aldrig säga jag blir spritt språngande.
Alltså, det är som det är så här, att hans hatt lyfter från, ja, huvudet här, lite när han sitter.
Man räknar liksom upp alla uttryck som är så här, skäms på. Typ.
Men är det en adelsgrej eller?
Spritt språngande.
Nej, jag bara undrar.
Att du tycker lite ålderdomligt. Alltså, ja. Det tror jag det kan vara.
Jag skulle bara använda det med typ naken efter. Alltså, då säger man spritt språngande. När man inte vill säga naken, då säger man spritt språngande.
Att Carl Bildt blev... Läste Ingvar Carlssons debattartikel och sen var i helvete. Tur att jag läste den hemma.
Nej, men själva vibben är väl det där cylinderhatten flyger rätt ut. Var locken flyger framåt. Det blir så jävla upprörd när han sitter och läser.
Svälj cigarren, rök ut genom öronen.
Vi går vidare till kapitlet 1990. 1990 skrivet som siffror, talsutmaningen, systemskiftet i Centraleuropa. När den liberala revolutionen drog fram över världen 1989 meddelade en filosofiskt lagd diplomat i Washington att nu är historien slut. Eftersom de liberala idéerna nu hade besegrat sina motståndare. Men det var i grunden fel. Det vi nu upplever i Centraleuropa istället historiens återkomst. Efter att under närmare ett halvt sekel har frusits ner av stalinismen och socialismens förtryck vaknar halva Europa åter till liv. Historien tar vid där den så plötsligt slutade. Det som tidigare föreföll grått och intetsägande blir plötsligt åter färgsprakande och levande. Alltså man kan säga en hel del om järnridån, Stalin och kommunismen. Men inte fan kunde de frysa historien.
Jag älskar den här biten. Det är som att han beskriver så här Godzilla som fryser till is och så här, som ställer sig upp och skakar av sig. Så här, byggnader som någon har byggt på en under tiden som man har väntat på att liksom ställa sig upp på.
Men en jävligt fab Godzilla i så fall.
Ja, Europa.
Just om det här hur någonting väldigt grått och färglöst ska förvandlas till någonting färgsprakande och underbart känns ju väldigt typ kommunistisk propaganda / Jehovas vittnen. Så han lånar ju ändå lite friskt från det som han...
Ja, men samtidigt, jag tycker att sovjetkommunismen var lite bra på att stoppa viss typ av historisk utveckling. Som utvecklingen av jeansbyxan till exempel. Det har aldrig funnits
den Carl Bildt syftar på.
Ett par snygga jeansbyxor i en kommunistisk diktatur.
Har Carl Bildt någonsin haft på sig en jeansbyxa? Det angår väl inte honom?
Jag ser bara framför mig en sån här Jeppe med
cylinderhattarna och
som skaver i armhålorna. Snygga cowboybyxor, Piotr.
Carl Bildt hade ju cash, sen kunde du köpa byxor någon annanstans.
Man behöver inte åka till Tjeckoslovakien för att köpa alla sina kläder. Innan murens fall i alla fall.
I Zagreb och Ljubljana skulle upprördheten bli stor över att de som alltid tillhört den västliga kristenheten och som var en del av den dubbelmonarki vars självklara centrum var Wien nu utesluts ur den gemensamt som de alltid tillhört. Säkert finns det många ungrare och schwaber i Transsylvanien som ser sig själva som något av inkarnationen av Centraleuropa där man slagit vakt om västlig kultur mot östligt barbari. Det här östligt barbari... Är liksom Bildts filosofi att jag älskar Europa, men där går fan gränsen.
Jag tror faktiskt att det är bokens huvudtes, om jag ska vara helt ärlig.
Men för fall det där med östliga barbariet, det är liksom helt obegripligt. Menar han liksom att liksom, bortom där händer ingenting?
Nej, det så tror han menar faktiskt att det är som så här ringa på vattnet kring kulturens vagga.
Vilnius.
Vilnius. Ju längre bort man kommer från det, desto mer primitivt och outvecklat blir det. Det är hans ärliga uppfattning, tror jag.
Det var den polska krisen sommaren 1980 som kom bli början till slutet för det sovjetiska väldet över Centraleuropa. De krafter som samverkade var många. När den nyvalde polske påven Johannes Paulus den andra reste runt i sitt land hade han förlöst en nationell och moralisk kraft som legat gömd under de gångna decennierna. Mm. Är liksom de populärkulturella referenserna här för liksom Europas frihet påven och Europe?
Alltså det värsta jag vet är en populär påve. Det måste jag fan med säga. Varje gång det kommer en så bögälskande påve som liksom bara schackrar med sin egen religion för att bli poppis bland sekulariserade, så tycker jag, jävla sellout, jävla sossepåve.
Typ som...
Sån var Johannes Paulus den andra.
Typ skulle... som när Europe sålde ut hårdrocken.
Ja, precis.
Men jag tycker inte ens att den här spaningen är populärkulturell. Det är så här, Johannes Paulus den andra fanns. Man bara, tack för tidsspaningen. Liksom, det gav inte mig någonting. Det var inte som att han... Här kunde inte ens jag fantasera ihop någonting. Nej. Som hade liksom... Ja, Johannes
Paulus
den andra.
Men vad var det för moraliskt uppvaknande att man inte skulle använda kondom? Eller liksom?
Ja, men vem vet? Som Carl Bildt, begav oss ju ingenting. Vad ska vi jobba med? Liksom?
Här, muren faller i alla fall och Carl Bildt reser runt för att titta över vad som händer i gamla Östtyskland. Därifrån gick färden vidare mot stora möten i den blivande landshuvudstaden Schwerin i den gamla svenska universitetsstaden Greifswald och Östersjömetropolen Rostock, som jag inte besökt sedan jag någon gång i början av 1970-talet representerat Sveriges ungdom vid den årliga propagandafestivalen för Östersjön som Fredens hav.
Det finns ett par, tre, fyra elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever till att skolka.
Känns inte tanke på att Bildt någon gång representerat Sveriges ungdom som något av det orimligaste i hela boken?
Jo, och jag tycker vi är tillbaka nästan. Vi började med hans inflytande på Staffan Hildebrandt som inte har varit bra för svensk film på något sätt. Alltså.
Jag kan ändå... på ett sätt känna att jag ångrar att mina föräldrar träffades när de träffades, att de inte gjorde det tidigare, fast det, ja, ni förstår vad jag menar. Jag hade velat födas tidigare, så man hade kunnat på något sätt ändå liksom lära känna Carl Bildt på håll när man var 16-17 liksom. Alltså, inte på ett sånt sätt.
Är det någon slags mercyfuck som hänger i luften här?
Nej,
eller?
Nej. Utan mer som att man så här, det, jag tänker att det var där allting började, det, så här, det innan så här. En, alltså, en historisk liksom, utveckling. Det innan den här boken började skrivas liksom, det var då någonting hände. Det var då liksom, så här, fröet till den här personen liksom, som var någon slags elevkårsrektor fast han liksom, var barn. Man hade liksom, velat så här, någonstans få reda på vad det var som hände liksom. Var det att någon typ hånade dig för att du lånade en bok på bibblan och kallade dig för sosse och, liksom, och då började liksom, en hel... kaskad och händelser efter det.
Jag tänker att du måste liksom blicka lite framåt ändå. Så här. Man kan ju bli så lätt att bli nostalgisk. Du kan ju bara gå in på random elevråd och bara, hej, får jag prata med ordföranden lite? Fråga dem varför de är elevrådsordförande. Så tror jag att du har en viktig nyckel till vad, vad som händer Carl Bildt.
Vad menar du?
Ja, men jag menar, tänk att man är 14 år och... jag tänker att vissa saker är ganska rimliga att vilja göra och bli när man är 14. Elevrådsordförande är kanske inte det. Då kanske man blir en väldigt annorlunda typ av människa.
Jag var det.
Ja, jag tänkte precis exakt. Säga det, så vet man vilken här gruppen.
Inte alla elevrådsordförande.
Nej. Men är det något den här panelen hatar så är det elevrådsordförande och populära påvar, det kan jag säga.
Jag var ordförande i kulturgruppen.
Ja, men det är ju street.
Cool.
Ja, vi delade ut gratis chokladbollar på hela skolan. Sponsrade av konditorierna i stan.
Det hade fan inte Carl Bildt gjort.
Nej.
Det går att plocka tillbaka chokladbollar. Lämna tillbaka till konditoriet i stan. Somliga elever respekterar inte mig som ordningsman.
Han hade dragit ett streck med en chokladboll längs med hela kullerstenen. Så här, bara, hit men inte längre.
Här är Europa.
Smetigt.
Men Sverige... 3. Vi går efter lång tvekan med i en framgångsrik, framtidsoptimistisk och självmedveten klubb. Som alltid när man beslutar sig för att gå med i en klubb får man acceptera dess regler och de beslut som den fattat innan man blir medlem. Först när man blivit medlem kan man vara med och bestämma om den framtida utvecklingen. Genom folkomröstningen kan vi visa att vi alla är europeer. Och då kan vi som nation visa att vi går in i det nya samarbetet med en nation av övertygade europeer. Alltså, fatta Carl Bildt fortfarande inte att vi är europeer, vare sig vi röstar eller inte på det här.
Också så jävla osoft Europa hela tiden. Och Europa är typ som en misshandlande pojkvän i den här relationen. Och Carl Bildt är så här, man får faktiskt gå med på Europas villkor och typ, alltså alla bara snackar skit om Europa, men Europa är så jävla nice innerst inne och hon är schysst mot mig, okej, okay, och typ så här. Han har en jätteosund relation till den här
jag gillar ändå kontinenten. Carl, alltså han beskriver ändå hur mycket han kämpar så här långt i förväg och liksom jobbar i smyg med att så här, jag ska inte lansera den här idén för tidigt för då kommer folk inte förstå, och jag liksom att tänk så här, det är så många timmar på Carl Bildts kammare där han liksom har ägnat liksom, han har nog gråtit lite tror jag. Ja, men, i sin kamp för det här.
Det är nog det att han fått för sig att det är något så fult att vara europé. Att han börjar i den änden liksom. För det är det ju inte riktigt som vi varit inne på. Och har nog liksom inte varit heller.
Men är det det som är hela grejen? Att någon skulle liksom dissa ett Europe-fan, trodde de. Och så dissade de Carl Bildt. Och så uppfattade han det som att
Europe
någon...
Europe är så jävla dåliga.
Ja, någon sa att Europe är så jävla dåliga. Och då blir Carl Bildt så här, vad fan?
Hallå där.
Alla snackar skit om Europa.
Det är min helvete. Kontinent ni snackar om.
Snacka inte, jag bor snacka där. Skit om det.
Jag bor där.
Nej, men det är inte som att man så här, bara för att jag är från Sydamerika så skulle inte jag bara, ej, snacka inte skit om Sydamerika. Nej.
Vad fan, gillar du inte salsa? Jag är från Sydamerika.
Jag är salsa.
Jag är där, jag bor där.
Skillnaden är också att folk typ snackar skit om Sydamerika, men folk snackar inte skit om Europa.
Nej, men vi är lite mer storsinta.
Ja, det är ni. Det är ni.
Jag nämnde i inledningen till detta kapitel att den europapolitiska uppgiften under de närmaste åren är dubbel. Dels att föra oss in i det europeiska samarbetet. Dels att europeisera vårt eget samhälle. Den här smygeuropeiseringen av Sverige. Var det den Jimmy Åkesson kämpade mot när han blev med i SD 1994 på grund av deras EU-kritik, tror ni?
Han är ju mindre rädd för smygeuropeiseringen nu, Jimmy Åkesson i alla fall. Det är inte det flesta debattartiklarna han skriver handlar om.
Men visste inte han heller att vi bor i Europa?
Men jag tror det är så starkt då, om vi återgår till Carl Bildt, att han ser liksom, han är närmare, han ser sig inte som en människa främst. Han ser sig främst som europé och står liksom en europeisk katt närmare en sydamerikansk människa. Och har han liksom mer gemensamt med, för att de har sin historia och sina erfarenheter. Och bott den här pesthärdade och förtalade kontinenten.
Uppgiften att europeisera oss själva kan inte vänta. Erfarenheten visar att de nationer som gått in i EG utan att vilja europeisera sig har fått betydande problem längre fram. Jag har tagit lite statistik på det här. Ordet Europ i alla dess former förekommer 1271 gånger på bokens 320 sidor. Ordet svensk samt Sverige tillsammans förekommer 502 gånger. Och boken heter ju Hallänning, svensk, europé. Men ordet Halland förekommer exakt 0 gånger i boken. Varför tror ni det är så här?
Har du varit i Halland?
Ja, jag håller med.
Vad ska du skriva liksom?
Det är inget att yvas över. Det är mer som någon sorts mellangård mellan Västergötland och Skåne. Stora kulturlandskapen.
Det är typ Gyllene Tider är väl därifrån. Ja, det hade man kunnat skriva på en rad i och för sig. Det hade man kunnat göra. Låter lite som Gyllene
Gryning. Men det är ju det här kränktheten kommer ifrån, eller? Det är inget coolt att vara hallänning, men europé. Det klingar fan i munnen. Det är liksom,
det är sant.
Den har, det är liksom rungar ju mer än hallänning, har ju liksom ingen stuns.
Fast det är ju helt sjukt på ett sätt, för att så här, medan han skriver det här så är Roxette ute och erövrar östblocket. Och det nämner han inte ens i boken.
Men det hörde ju, det hörde ju på namnet Roxette att det innehåller inte Europa på något sätt. Då kan det inte vara Europavänligt på rätt sätt.
Och jag har ändå sett Roxette. Kanske inte i deras glansdagar, obviously, på Peace and Love. Men det var ju bland det sjukaste som någonsin funnits.
Men var det europeiskt?
Ja. Det var ju så här liksom Balkanstuns liksom.
Var det det?
Ja, men lite så här
Ja, det var snarare centraleuropeiskt, menar du?
Jag skulle aldrig säga det ordet, men ja, I guess.
Men kan det vara så att Carl Bildt är världens mest europeiserade människa?
Men alltså, Hallands mest i alla fall.
Jag tror så här, om man liksom frågar så här, vilka vill vara med i tävlingen, vem är mest europé? Så är det kanske bara han som anmäler sig till den, och då vinner han lite på walkover. För att det inte är så coolt att säga så här, från Europa. Frågor på det.
Ja. Men alltså, kontinenter kan väl bli smygeuropiserade. Men inte människor. Särskilt inte om de är uppvuxna i Halland. Då är de uppvuxna i Europa. Punkt.
Sista kapitlet heter Europa är framtiden, utropstecken.
Äntligen får vi veta. Man har ju suttit och undrat var framtiden ska ligga.
Jag är övertygad om att 1990-talet blir Europas decennium och att europeiseringen blir den viktigaste uppgiften för vårt eget samhälle och vår politik under denna spännande period. När vi blir europeer i högre grad kommer vi också bli mer svenskar. Under senare decennier har stolthet över den egna nationen ofta tonats ned i Sverige. Vi har förträngt mycket av vårt historiska och kulturella arv. Vi har blivit historie och därmed rotlösa i jämfört med många andra europeiska nationer. Vad fan menar han med det här?
Det är ju, motsatt säger sig rätt bra med hur han börjar boken, att liksom hela Europaprojektet är ju en nedmontering av nationalstaten som då ska leda fram till att folk känner stolthet för nationalstaten i så fall.
Men är det inte typ extremt jävla billiga charterflyg till Kos där det finns klubbar som spelar Roxette och man kan dricka typ svensk öl?
Och där de lyssnar på Eurodisco.
Ja, Eurodisco. Mm. Det är kanske det som är framtiden.
Kan det ju vara, ja. Tror inte det.
Vi går in i ett nära samarbete med nationer och kulturer som har en stark medvetenhet om sin egen identitet. En fransman ber inte om ursäkt för sin historia och sin kultur och förväntar sig att en svensk ska se med samma stolthet på sin bakgrund. Att vara europé innebär inte att man förtränger det nationella, utan att man ser detta som en styrka i samarbetet med andra. Men alltså, menar han att vi ska dra på oss någon så här vikingahjälm med horn och gå runt och släpa på en falukorv för att bli mer europeiska, eller...
Alltså jag kan säga så här, att det finns ett legacy i att vara svensk i andra språk, till exempel på spanska. För där säger man att göra sig svensk så betyder att man spelar dum. Och att ta på sig svenskare på sitt träskor. Så jag menar, vi har ju ändå nått någon slags höjd.
Så vi bör liksom göra
det. Svid är ju kålrot på engelska.
Precis, precis.
Så att för att vi ska bli mer europeiska behöver vi vara lite mer pantade och gå runt i träskor.
Nej, men kanske komma på något mer spexigt som har med svenskhet att göra. Något så här, vad som mina släktingar tänker i Chile. Så här, ja, men i Sverige så badade alla nakna. För det var typ det som de filmerna man konsumerade på, typ, jag vet inte, som smugglades till diktaturen. Liksom. Ja, nudistfilmer från Sverige. Jag menar, det liksom, vi kan väl kämpa lite mer med att liksom, ha någon trevlig export av någonting då, som gör avtryck då.
Om typ Carl Bildt.
Ja, men till exempel.
Eller träskor var ju framgångsrikt då.
Carl Bildt
ja,
i träskor
gjorde ju avtryck. Liksom.
Det gjorde ju det. Kanske ta fram en riktigt fin Europatoffel. Där varje land får bidra med sin särart. Så det blir en grej. Så här, jag tar på mig mina Europa nu.
Men liksom så här, både tulpanmönster och liksom dalahästfärg. Ja, ja. Liksom. Så... Ja, men om man ska göra någonting så liksom, är det något viktigt att ha någon så här europeisk trofé. Liksom, så får man väl skapa den först då.
Den kommer ju bli så jävla ful bara.
Jag börjar känna att vi börjar närma oss glädjen över att hitta sillamacka här, tror jag. Så jag tror att vi går vidare. För mig har det alltid varit naturligt att vara stolt över mina halländska rötter. Om det nu är det, varför
berättar ni den här boken?
Utan den förankring som ligger i den egna bygden klarar vi inte av den stora förändring som den europeiska utmaningen innebär. Kärleken till vår hembygd släpper vi aldrig. Men det är Europa och dess idéer som är vår framtid. Där är boken slut. För att avsluta det här nu då. Vem ska läsa den här boken?
Unga tjejer.
Camilla?
Men ändå så här. Jo, alla som är lite nyfikna på EFTA. Jag tyckte det var ganska pedagogiskt. Alltså ändå hyfsat liksom.
Alla som är elevrådsordföranden ska läsa den här boken. Alla som vill bli elevrådsordföranden ska läsa den här boken. Alla som har varit elevrådsordföranden ska läsa den här boken. Ja, sen skulle jag inte rekommendera någon annan förutom dem om man har internet att läsa boken, för då finns det skitmycket bra grejer på internet man kan läsa.
Mm. Vad har ni lärt er av att läsa den här boken då, Camilla?
Men att det, så här, tålamod ändå liksom räcker ganska långt. Men jag menar, på det, helt ärligt, liksom, vi lever i en ganska digitaliserad värld. Liksom, allt pockar ju på så här, uppmärksamhet. Man kan inte lägga upp en bild. Liksom. För då tappar man koncentrationen direkt och sitter liksom och plötsligt är man på så här, följer och typ, så här, stalkar någon så här, amerikansk person liksom, som man inte ens bryr sig om.
Och du pratar bara om din läsupplevelse i den här boken.
Ja, nej men visst. Sen har jag väl lärt mig jättemycket om Carl Bildt. Typ som att han, ja, han kan inte skriva. Men han vill liksom väldigt gärna 320 sidor. Aha. Så att, nej men, go Carl, liksom, skriv mer, kämpa. Skaffa en redaktör, liksom.
Ja, men man har också lärt sig att Carl Bildt en gång i tiden var en ung vagabond. Drog runt i Europa. Det var ändå mysigt.
Ina?
Ja, det, man har ju lärt sig att det inte finns så mycket att säga om Halland. Och så har man lärt sig, ja, men det här med redaktör då, eftersom att jag jobbar som det själv, så kände jag ju lite med den här redaktören som har fått det här i sitt knä. För jag tänker att det har gått till så här att Carl Bildt liksom bara, men jag ska skriva en självbiografi. Ja, det blir så jävla snaskigt alltså. Ja, jag visst, allt ska med. Och Bonnier bara, fan vad nice, typ, nu kör vi. Plåta honom i den här bilden när han har på sig liksom en lusekofta och chinos. När han inte har på sig, enda bilden jag har sett på honom när han inte har på sig kostym. Och de bara, nu kommer vi honom riktigt nära på livet. Hallänning, svensk, europé. Och så liksom, ja precis, så tickar det på. Och så dagen innan det ska gå till tryck så kommer den här då utökade Wikipedia-artikeln om EG på 80-talet. Och de bara, hur fan räddar vi detta? Och så tänker de bara, det går inte. Vi ber honom skriva ett personligt förord. Där han skriver att han lovar att vara nyanserad. Och så är det ju några jävla idioter som kommer sitta i en ABF-lokal och läsa den om 25 år. Typ så.
Ja, jag har också lärt mig att Carl Bildt är den rättsmäktige tronan arvingen till kungadömet Europa. Han är europé i köttet och i anden. Och han älskar med sin fru Anna Maria Corazza Bildt. Så visslas EU-hymnen genom hans urinrör medan han evakuerar, för han älskar Europa.
Jag har i alla fall lärt mig att det grundläggande i att bli en del av Europa är att europeiseringen av Europa fortgår, och att om vi inte europeiseras så finns det en risk att vår del av Europa inte europeiseras i samma takt som Europa europeiseras. Jag har däremot inte lärt mig ett skit om Halland. I nästa Flumskolan, som spelas in den 1 maj på Färgfabriken, ska vi riktigt götta ner oss i Jonas Sjöstedts deckare Sammanflöden. Kom gärna och titta då. Och gå gärna in och gilla Flumskolan på Facebook så får ni förhandsinfo om kommande datum. Med de orden vill jag tacka K. Svensson, Camilla Storga-Dias och Ina Lundström. Ge dem en varm applåd och stort tack
så mycket.
Flumskolan är slut för idag.